Då säger vi varmt välkomna till Pareto Podcast. Det här är avsnitt 70 och idag ska vi prata aktier och aktiecase. Vi ska prata med Peter Magnusson som är förvaltningschef på Cicero Fonder och han förvaltar bland annat Sverigefonder och hållbara aktiefonder. Välkommen Peter!
Tack så mycket!
Innehållet i denna podcast ska inte ses som investeringsråd. Mer information och fullständig disclaimer finns längst ner på paretosek.se.
Peter heter jag som sagt och jobbar på Cicero Fonder. Och jag har ju varit här förut.
Ja, det har du gjort. Ja. Så jag ska väl länka det avsnittet så får man en lite djupare introduktion till dig också.
Ja, så det är kul att vara tillbaka men vi kanske inte tar den långa intron.
Nej.
Om mig.
Men idag. Vi kan sammanfatta lite. Vad har hänt sen sist du var här?
Ja, vi har ju haft ett ganska tufft år på börsen under 2022, vilket ju har varit trist stundtals men också skapat en hel del möjligheter och våra fonder på Cicero har faktiskt gått riktigt bra under 2022. Vi är ju lite av försiktiga generaler men också så har vi väl lyckats i våra aktieval generellt skulle jag vilja påstå och vi fick lite kvitto på det här under mars faktiskt för att vi var nominerade hos Morningstar till bästa fond 2022 i två kategorier av sex. Mm. Så att för att vara ett litet fondbolag som Cicero som förvaltar 15-16 miljarder så tycker jag att det är riktigt kul att vi lyckas så väl. Den ena fonden då, det är vårt lilla flaggskepp kan man väl säga. Cicero Hållbar Mix som är en blandfond. One stop shop vill vi gärna kalla det då. För kunder som vill ha en bred exponering och en trygg och bra avkastning. Det är också en hållbar fond då, en artikel 9 som det heter, mörkgrön fond där vi bara väljer in hållbara bolag både på obligations- och aktiesidan. Och jättekul att vi blev nominerade där. Tyvärr så vann inte den fonden, men vi var ju ändå då så att säga topp 3.
Mm. Det är inte fy skam.
Nej, verkligen inte. Och däremot så lyckades vi faktiskt vinna med en av våra Sverigefonder ska jag väl säga. Som heter Aktiespararna Direktavkastning. Som ju då är en fond som fokuserar på att välja de bolag som ger högst direktavkastning. Bland de större bolagen på Stockholmsbörsen. Och det är jättekul att vi lyckas så bra med avkastningen då. Och det här är ju inte bara under 2022 utan det är ju ett snitt över 5 år kan man säga då för att man ska lyckas vinna i den här kategorin för Sverigefonder.
Så vad skulle du säga, vad är det vinnande receptet här nu? Vad är nyckeln i det här?
För den här fonden då så är ju kvalitetsbolag kan man säga. Det är ju då högavkastande bolag generellt brukar man ju kalla som value case ur ett internationellt perspektiv. Och tittar man på value index i USA så är det ju ingenting som kanske har rosat marknaden under de senaste åren förutom under 2022. Mm. Men i Sverige så har vi en lite unik marknad. Det är gamla klassiska börsbolag generellt som fonden investerar i och som inte bara är klassiska value case utan det här är ju bolag som fortfarande växer som har en hög lönsamhet och som också delar ut mycket då till sina aktieägare. Och vi väljer varje år utom 21 bolag av 60, alltså de 60 största bolagen i Sverige då och investerar lika mycket i dem. Mm. Och omviktningen sker i mars. Så det är en väldigt, vad ska man säga, statisk...
En systematisk approach.
Ja, det är det. Vi har den också som en indexfond i samarbete med SIX som beräknar indexet åt oss. Så att vi följer ju då de här indexreglerna slaviskt som vi har arbetat fram med dem. Och det tror jag också kan vara bra i vissa sammanhang att man håller sig till det fungerande konceptet då så att säga. Så att, och på grund av att det då är en smart betafond kan man säga, semi-aktivt förvaltad så har vi också ett lågt pris på den. Mm. 30 basis kostade att investera i aktiesparande direktavkastning. Finns på alla plattformar, inklusive PPM.
Ja, och en systematisk approach är väl extra viktigt kanske när det är stökigt på börsen.
Ja, vi generellt i CISO så sysslar vi mycket med en systematisk approach även i våra aktivt förvaltade mandat. Då. Vi är ju noga med att bolagen ska vara lönsamma, ha bra tillväxt och en hyfsad direktavkastning generellt.
Mm.
Och ja, den strategin använder vi oss av i all aktieförvaltning både i Sverige och globalt i de aktiva mandaten, inklusive faktiskt vår småbolagsfond. Vilket kanske är lite ovanligt, men det fungerar där också.
Ja, så det har gått stabilt för CICERO senaste året som du var här då. Men på marknaden har det varit desto stökigare. Vi har haft bankoro, vi har haft kollaps i banksystem. Hur ser du på marknadsläget just nu, Peter?
Ja, alltså det största problemet är inflationen. Och det har ju stötts och blötts, så vi ska väl inte bli allt för långvariga kring det.
Nej, men vi kan ju konstatera att det är ganska sjukt att den inte kommer ner.
Ja,
Det
är det. Men jag tror att min högst personliga åsikt är att det är på gång. Jag tycker att man börjar skönja. Vi såg ju detaljhandelssiffrorna i Sverige här till exempel i veckan då, som var riktigt svaga.
Mm.
Alltså nu biter höga elpriser och höga räntor på konsumenten. Och även höga matpriser. Och där har vi också haft en debatt de senaste veckorna med Svantesson som har kallat upp de stora matjättarna till samtal och så vidare. Och alla bedyrar att de ska göra allt för att försöka hålla inflationen nere.
Mm. Jag tycker inte vi har sett det i butikerna än i alla fall.
Nej, det tycker inte jag heller. Och jag tycker också att man kan snegla lite på Axfoods resultat till exempel, som ju är de som rapporterar offentligt. Visst, man tappade 50 punkter under 2022 i marginal ungefär. Men på grund av inflationen så steg försäljningen med 15% och vinsten med 10%.
Mm.
Så att jag tror kanske inte att incitamentet är jättestort.
Nej, de vill nog tjäna pengar.
Jag tror det.
Ja, jag kan inte klandra dem. Men okej, så inflationen, ja, det har ju varit ett orosmoment och har bidragit till flera olika orsaker som har kommit ur det. Hur ser du på bankerna då?
Ja, men om man ska fundera kring inflationen lite ytterligare då, vad är problemet? Ja, alltså problemet är ju då att man måste bekämpa inflationen, och då har vi ju sett räntehöjningar i hela världen. Vilket ju då har slagit på olika typer av verksamheter, till exempel bankerna i USA som ju har haft en del problem. Vi kan komma till det senare, men man ska också komma ihåg att tillväxtande bolag, bland småbolag till exempel och fastighetsbolag, är ju väldigt beroende av sin finansiering, och när det blir högre räntor så blir det betydligt tuffare där, och det är därför som vi också har sett fall både bland småbolag som ju har gått klart sämre än large cap under 2022 och likaså fastighetsaktier i Sverige. Och då kan man väl börja ifrågasätta kanske lite belåningsgrader och liknande. Men om vi ska rikta blickarna mot de stora systematiska problemen som vi tycker att vi har sett den här gången då. Jag var ju med även under förra finanskrisen 2008 då.
Vi får hoppas inte att det inte blir så illa.
Nej, vi har tittat närmare på framförallt amerikanska bankaktier och Silicon Valley Bank inte minst då. Och vår slutsats är väl att Silicon Valley Bank kanske var lite av en solitär. Att man stack ut på det sättet som man valde att exponera balansräkningen mot obligationsinnehav och andra typer av produkter. Och det kan man ju se vissa likheter med finanskrisen 2008. Bland annat så hade ju Silicon Valley Bank då bostadsobligationstranscher i produktifierad form som lite kan liknas vid de här CDOs som ställer till sådana enorma problem i bankkrisen 2008, som man ju kan kika på i filmen The Big Short till exempel.
Jajamän. Men hur kan det hända att det blir liksom hål i balansräkningarna? Ska inte de här, det känns som att man borde ha haft koll på banker efter krisen.
Ja, alltså vad man har gjort är att man har köpt obligationer generellt med för lång duration. Eller lång duration utan att hedga durationen för att man ska få lite extra avkastning. Och till exempel de här bostadsobligationstrancherna som ju då är paketerade bostadsobligationer i ja, massor, tusentals. Och på grund av att du paketerar så många så kan du titta på sannolikheter och snitt och komma fram till att de här på pappret känns ganska säkra i alla fall om man tittar historiskt då.
Mm.
Och om man till exempel antar att man köpte en sån här tranch med bostadsobligationer 2016 på kanske 3% ränta. Med en historisk snittduration då på kanske 3 år. Det här är ungefärliga siffror men jag tror att det kan ha sett ut någonting sånt då vid den här tidpunkten. Då vet man att i USA så hänger snittdurationen ihop med hur ofta kunder väljer att sätta om sina lån. Och det gör man ju antingen om man flyttar eller faktiskt i USA så har man ju möjlighet att sätta om sina lån ifall man ser att villkoren på marknaden har blivit bättre. Så har vi ju inte det i Sverige men den optionen finns inbakad i alla bostadslån i USA. Samtidigt så är ju då den riktiga durationen på lånen kanske upp till 20-30 år. Så jättelånga bostadslån som den normala amerikanska villaägaren har då. Men vad händer då ifall man har en sån här tranche med så här med tusentals lån och räntorna stiger? Ja, då blir det ju på det sättet att kunderna vill ju inte omförhandla sina lån då. Så då blir det ju i princip tvärstopp. Och då kan man kanske tänka sig att den här durationen som vi vid investeringstillfället var 3 år, nu kanske är 15. Och marknadsvärderar man en sån obligation, vilket Silicon Valley Bank valde att inte göra, utan man hade en hold to maturity-värdering under hela 2022. Vilket gjorde att det här inte upptäcktes. Men marknadsvärderar man de här så kanske de faller med 50% eller mer. Mm. På grund av att durationen går från då kanske 3 år till 15 år då. Och där har du en del av skälet till att man skapar sådana hål i balansräkningen.
Mm.
Så tittar man på quarter-to-one ratio, alltså kapitaliseringsgraden Silicon Valley Bank vid ingången av 2022 slog man på hälsosamma 12 kanske procent ungefär. Och när man kollapsade så hade det sjunkit till 0,1. Vi har kikat på andra då regionala banker i USA och där har ju då quarter-to-one ratios kommit ner lite grann för att man är tillåten att ha obligationer på sin balansräkning men inte alls i samma utsträckning. Snittet har väl kommit ner från 9 till 7 ungefär under 2022 och den räntehöjning som har blivit då som har skett under 2022. Och tittar man på de större bankerna då så kan man väl säga att man ligger lägre på kapitaliseringsgraden i Sverige. Man ligger kanske på 10-12 procent någonting i den stilen då. Medan svenska banker ligger på 16-20.
Mm.
Så att om man då ska prata om huruvida de här problemen kan spilla över på svenska banker så tror jag inte det. Och om man ska fundera kring om det finns ytterligare problem i USA så tror jag heller inte det. Och om det skulle finnas så är det återigen solitärer.
Mm.
Och vi har ju också sett att både regering och centralbank agerar snabbt. Man har ju lärt sig av finanskrisen 2028. Här ska man se till att ingen bank går omkull.
Ja, vi har ju sett räddningsaktioner från alla möjliga håll.
Ja. Samtidigt så om vi ska komma över på svenska banker lite grann som vi är ganska positiva till då. Väldigt positiva. Så tycker vi att det är lite märkligt att de flesta svenska bankerna i alla fall fram till början av denna veckan underperformades av UBS year to date, vilket ju då kan tyckas intressant och många av de andra, merparten av de andra europeiska bankerna också. Och här handlar det väl lite om värdering, att svenska banker traditionellt värderas lite högre. det handlar väl också om en viss oro då för det svenska systemet som ju skiljer sig markant från det amerikanska som vi pratade om precis när det gäller bostadsobligationer men framförallt bostadslån.
Mm.
Det är ju ingen i Sverige som har 30-åriga bostadslån eller i alla fall väldigt få.
Nej.
Men utan här biter ju då inflationen ganska snabbt på merparten av den svenska befolkningen då som har bostadslån. Och här har ju funnits ett orosmoment under, ja, i princip all min tid på marknaden. Så fort det stökar till sig lite så börjar man ju då prata om den här svenska bostadsmarknaden som känns farlig för en internationell investerare.
Mm.
Det man lite glömmer bort då, får vi hoppas att det inte kommer dit, men det är ju goda säkerheter. Vi kommer ju ihåg hur det var i finanskrisen 2008. Då var det ju ett problem att kunder la nyckeln på bordet och drog från sina hus när man inte kunde betala. Och det är ju okej. För säkerheten för lånen är ju enbart i den fasta egendomen. Medan svenska banker och svenska bolån fungerar ju så att man har ju både hängsle och livrem så tillvida att du är personligt ansvarig för ditt lån i evig tid tills det är avbetalt. Så att jag tror ändå att om man ska titta ur ett internationellt investerarperspektiv så borde den svenska bankmarknaden se attraktiv ut.
Mm.
Och nu har vi P/E-tal på 12 månader forward looking på 6-7 i de svenska bankerna. Och en mycket hög kapitaliseringsgrad ur ett internationellt jämförelseperspektiv då. Dubbelt nästan mot till exempel snittet i USA. Inte riktigt, men betryggande kan man i alla fall säga. Samtidigt som vi också har räntor som tickar upp. Och det vet vi ju då att bankerna generellt sett, när man befinner sig i en räntehöjningscykel så ökar marginalerna. Och så har det alltid varit. Och jag tror därmed att vinstutvecklingen i bankerna ser väldigt bra ut för 2023. Jag tror det finns stora möjligheter till utdelningar. Vi har varit lite besvikna på utdelningarna som annonserades här i Q4. Och jag tror att man höll tillbaka lite medvetet på grund av att Finansinspektionen har varit ute lite och varnat bankerna för att dela ut för mycket pengar också. Eftersom man vet att kapitaliseringsgraderna är höga. Men samtidigt som man ser då att riskerna i det ekonomiska systemet har ökat.
Mm.
Så ja, jag ska väl lägga den vanliga brasklappen. Vi ger ju inga rekommendationer. Men vi kan ju prata lite om våra portföljbolag såklart. Och banker har vi mycket av. Ja. Svenska banker.
Men okej, så du är inte orolig för svenska bostadsmarknaden och de privatlånen. Men kan du förklara eller kan du ge din syn på fastighetsobligationer också? Om fastighetsbolagen börjar smälla och ha svårt att betala sina obligationer.
Allt hänger på hur mycket räntorna stiger. Och jag tror ju att tittar man till exempel på förväntningarna på den svenska Riksbanken så har vi ju under den här månaden sett att marknaden nu prisar in 75 punkter lägre toppränta än vad man gjorde för en månad sedan. Och det borde vara hyfsat betryggande för fastighetsbolagen. Sen finns det säkerligen bolag som kan få svårt med finansiering. Vi har ju också sett mycket nya emissioner på marknaden. Och det kommer komma fler. Det är jag helt övertygad om. Men so far so good. Än så länge så är vi inte positiva till fastighetsaktier.
Mm.
Vi äger knappt någonting. Men jag tror kanske inte att vi kommer se en kris på grund av kommersiella fastighetsbolag i Sverige. Det tror jag inte.
När kommer du börja bli intresserad av att gå med eller teckna nya emissioner i fastighetsbolagen?
snart kanske.
Mm.
Det finns ju ett lite större bolag som har annonserat att man ska nyemittera Castellum. Där vi absolut ska titta på villkoren och det kanske blir det är inte omöjligt att vi kan investera där. Men det återstår ju att se.
Mm. Ja, spännande. Ni har ju en hel del andra spännande bolag i era portföljer. Jag tänker att vi ska gå igenom några av casen som ni har.
Ja.
Vi kan väl börja med Gubra som noterades igår den 30 mars.
Ja, kul.
Ja, kul med en IPO. Det var ju ett tag sedan man såg lite noteringar på börsen. För det här är väl ett bolag som, ett av få bolag som kan noteras i den här miljön.
Ja, och det är också på danska börsen och det är faktiskt första noteringen. Jag ska inte ta gift på detta, men det var en mäklare som sa att det är första noteringen på Köpenhamnsbörsen på 2 år. Så att det är lite spännande och det är också kul att vi har hittat det här bolaget och att vi tycker att det ser bra ut. Och jag tror också att prislappen är lite satt efter att man är lite osäker på hur marknaden tar emot en IPO då när man inte har haft IPO på så länge. Merparten av de här casen som vi ska prata om nu, det är ju då primärt i vår småbolagsfond. Som vi också, precis som Aktiespararna Direktavkastning, har ett samarbete med Aktiespararna kring då. Vi tog ju över 2 stycken fonder från Aktiespararna för ett par år sedan. Det är ju då den här Aktiespararna Direktavkastning och en som heter Aktiespararna Topp Sverige. Som också är en indexfond. Och sen så har vi då i samarbete med Aktiespararna startat ytterligare en småbolagsfond då, som heter Aktiespararna Småbolag Edge. Och som ju har 2 år på nacken den 15 juni. Så att snart har vi i alla fall 2 år. Man måste ju tyvärr ha 3 års historik för att få någon typ av betyg och sådär. Men från start till idag så är vi i alla fall bästa småbolagsfond i Sverige.
Ja.
Och det tycker vi är lite roligt.
Bra jobbat.
Och det vi försöker göra där är ju i likhet med vad vi gör i övriga fonder då. Det är ju nämligen att hitta bolag som är lönsamma, som har bra tillväxt och som ändå kanske inte på småbolagssidan har någon högre direktavkastning, för det är ju svårt att hitta. Men åtminstone att man har en bra lönsamhet och att pengarna i bolaget investeras på ett bra sätt. Ett av måtten vi tittar på heter Kroger Cash Return on Gross Investment. Och det handlar egentligen om hur mycket avkastning i kassaflöde du får per investerad krona i verksamheten då. Och det tycker vi är ett spännande och bra jämförelsemått som ju också skapar, du får alltså kvalitetsbolag via det här då.
Mm.
När det gäller småbolag och när det gäller bolag i allmänhet så är det ju också på det sättet att, men framförallt på småbolagssidan så måste vi ju som förvaltare ta ett större ansvar för analysen så att säga då.
Alltså för att det inte är så analyserat.
Kvantitativ analys funkar ju på stora amerikanska bolag och kanske stora svenska bolag också.
Mm.
Och det fungerar på småbolagssidan som ett sållningsverktyg kan man säga. Men vi måste ju... Det är så stora skillnader mellan småbolagen. Det finns ju också bolag som man vill investera i som kanske inte gör vinst. Där man ändå har en förväntansbild om att man kommer att göra en vinst så småningom då. För att kunna välja rätt småbolag så måste man släppa det kvantitativa ibland. Det är bara det som jag vill säga då.
Mm. Så men, man måste ha ett ansvar i analysarbetet, men måste man ha ett större ansvar i att vara ägare också av småbolag? Det är inte bara att sälja av.
Nej, det vet vi ju att det blir ju ofta så blir det ju med ett mer långsiktigt ägande man får se fram emot då så att säga. Och för det är ju så vi ser det, för att de casen som vi väljer in, det är ju bolag som vi gärna vill leva med.
Mm.
Vi vill se triggers, vi vill generellt se att det finns någonting mer än att man kanske bara har en bra verksamhet där man förbättrar sina marginaler lite grann och från år till år. För det är ju redan välanalyserat så att säga. Och det, där kanske du inte får en trigger i aktiepriset bara för att du följer den trenden. Utan vi vill gärna hitta någonting lite extra i de casen som vi tittar på. Och i Gubra då, det danska Gubra som noterades igår, så tycker vi att vi hittar det. Här, det är ju då alltså ett medicinteknikbolag som sysslar med forskning på preklinisk nivå. Om man ska uttrycka det fint. Det betyder ju då att det är ju då forskning innan man testar läkemedlen på människor. Deras specialitet är peptider och det används då framförallt när det gäller bantningspreparat som har blivit så populärt. Men också i insulinpreparat som ju också är stort i Danmark via Novo Nordisk. Då. Det finns ju en fantastisk forskningshubb i Köpenhamn som har skapats egentligen av Novo Nordisk. Då. Och sen så tittar man även på njursjukdomar. Då. Så det är de tre specialområdena som de här Gubra har då. Och deras verksamhet är egentligen outsourcad forskning från alla stora läkemedelsbolag. Det är bara stora läkemedelsbolag de utför forskning
De forskar på beställning?
De forskar på beställning kan man säga. Vilket skapar ju fina kassaflöden. Vi har ju kanske alla hoppats i biotechbolag som Active Biotech till exempel, Medivir och Oncopeptides. Det ser väldigt bra ut, men man har kanske en tum på tvöl med ett eller två preparat som måste lyckas. Och då tycker vi att det här Gubra är ett fantastiskt bra alternativ. Här är man med från start. Man får milestones. Man kan också ha möjlighet att hitta idéer via sin forskning åt kunderna då så att säga. Så att man har en egen forskningsportfölj som man också jobbar med.
Men får man ta idéer då?
Ja, det frågade jag också.
Det känns ju lite taskigt. Här, vi betalar för att forska men vi hittar en bra idé så den snor vi.
Ja, men då är det ju så här att kontrakten med läkemedelsbolagen är väldigt tydligt utformade. Vad det gäller och vad man ska titta på. Men samtidigt så kan det ju då som sagt dyka upp sidospår under de prekliniska studierna och som man kan ta tillvara på själv då. Och det man gör då det är att man genast försöker hitta en partner för utveckling av ett då potentiellt läkemedel som finansierar då hela utvecklingen. Så att man får ett kassaflöde både från den outsourcade verksamheten från de stora läkemedelsbolagen. Sen får du också ett kassaflöde för din inhouse-forskning. Naturligtvis så kommer du då inte att tjäna lika mycket pengar om man hittar en blockbuster. Men å andra sidan så kommer du heller inte att förlora några pengar ifall det blir fallissemang.
Nej.
Och man är med som senast till fas 1. Sen överlämnar man projekten då till ägaren då helt enkelt, alltså det stora läkemedelsbolaget. Så att ja, jag tycker det känns som en väldigt spännande sätt att exponera dig mot forskningsbolag inom läkemedelssektorn.
Hur stort är bolaget?
1,8 miljarder danska ungefär.
Ja, och hur stort tror du det kan bli?
Dubbelt inom snar framtid. Hoppas man alltid på som förvaltare. Sen är det ju så här att det är ett litet bolag. Det är kanske lågt fokus från analytiker. Men det är en väldigt fin ägarbild om man tittar på de som har tagit cornerstones i transaktionen. Så att alla stora danska investerare finns med. Och ja. Spännande bolag, det ska bli riktigt kul att följa faktiskt.
Mm. Vi kan gå vidare till ett bolag som har gått väldigt bra i år. Fagerhult. Undrar varför det här? Jo. Ja, Fagerhult som är Europas ledande belysningsföretag.
Ja, precis. Vi blev positivt överraskade av Q4-rapporten så vi har faktiskt inte ägt aktien längre än sen dess. Vi har hållit ögonen på den ett tag. Och det som vi här menar jag också att det finns en trigger som marknaden kanske lite förbiser då. Det är ju att EU kommer att förbjuda all kvicksilver och freon i lysrör från halvårsskiftet. Och som du själv sa så är ju Fagerhult Europas ledande belysningsföretag. Och här ser vi ju en fantastisk möjlighet att göra riktigt bra affärer under de närmaste åtminstone 2-3 åren.
Regulatoriska medvindar, det är väl ett fantastiska ord för en förvaltare.
Ja, det gillar vi. Det, det, då, Då är i alla fall lite större sannolikhet att saker och ting går rätt.
Mm. Det här bolaget, aktien har ju gått 52% i år. Mm. Hur mycket uppsida finns det kvar?
Jag tror att det finns 52 till.
Ja.
Det tror jag. Alltså, jag tror kanske inte att marknaden riktigt har sett att den normala marknaden för belysning i Europa är ungefär 1 miljon enheter. Och nu är det 22 miljoner enheter som ska förbjudas vid årsskiftet. Så att det blir 22 års omsättning på ganska kort tid. Så vi får bara hoppas att Fagerhult hinner med.
Ja.
Ordermässigt då.
Ja, för att de jobbar ju med belysningslösningar både i kontor, skolor, vård, retail, ja, utomhus. Och det finns ju lysrör överallt.
Ja, och man har ju möjlighet också med Fagerhults produkter att behålla den gamla armaturen och byta till LED då. De har ersättningsvarianter, eller om man vill byta hela såklart då.
Så man kommer gå till dem och byta?
Ja, det kommer man nog försöka i alla fall så länge de har möjlighet att ta emot kunder.
Och hur värderas det här bolaget då?
Jag tycker ju fortfarande att det ser ganska okej ut, P15. Mm. Det är inte bland de billigaste vi har i portföljen, men okej.
Okay. Mm. Stark ägare också, i form av Latour.
Ja, precis.
Är det ett plus tycker du?
Ja, det kan man väl tycka. Alltså, det tycker jag.
Ja. Ett annat bolag som det inte har gått lika bra för i år och senaste året, ner 50% på ett år, Seafire. Berätta lite om Seafire. De har två affärssegment, men jag har lite dålig koll på det här bolaget faktiskt.
Ja, man kan väl säga att det är ett litet investmentbolag. Någon skulle kanske säga serieförvärvare.
Men det är compounder kanske till och med.
Ja, exakt. Ja. Det är ett ord som inte är så populärt numera.
Det var populärt för 2 år sedan.
Ja, det var det.
Då letar man efter compounders.
Det här tycker vi är lite av en pärla värderingsmässigt då. Alltså man handlas på price sales 0,66. Alltså det är ju i princip konkursvärdering, höll jag på att säga. Och price book 1,0 ungefär. Och det beror ju naturligtvis på att det är ett litet bolag och folk har inte full koll. Och de har också fått stryk, tror jag, för att man har en uppfattning om att det är en serieförvärvare. Sen har man ju då också haft lite av lönsamhetsproblem, bland annat på grund av en ganska dyr obligation som gildade då. Eftersom vi hade den i vår obligationsportfölj, då tycker vi att den gildar de. På Seafire tycker jag att den kostar, men över 10%, vilket ju då skapar problem med lönsamheten. Den har man nu löst via en bankfinansiering. Det är ingen nyhet, utan det här hände i början av året och obligationen gick till förfall i förra veckan. Så tyvärr så kommer man ju inte se de positiva effekterna av detta i första kvartalet, men i andra kvartalet så kommer det ju att komma. Och vi räknar med en vinstökning på ungefär 30 miljoner. Så att det blir en, ja, i stort sett fördubbling av vinsten.
Mm.
Ja, det är en sån här trigger som vi ofta försöker hitta. Alltså någonting lite extra med bolaget. I grund och botten så är det en mycket bra verksamhet. Alltså.
Ja, för nu känns det som att du gillar bolaget bara för att det är billigt.
Ja, men så är det inte.
Nej.
Utan vi tycker att man förvärvar ju då nischbolag, små, relativt små i alla fall, där det finns höga inträdesbarriärer, där man kanske har en monopolistisk ställning, eller i vart fall är ledande. Och de verksamheter som man har under sitt paraply är ju en brokig skara då. Bland annat så är det el och elsparkcyklar.
Det känns livsfarligt.
Ja, men det man tillhandahåller är ju då no name fast hög kvalitet. Mm. Vill man ha de bästa komponenterna men inte betala dubbla priset, så ska man kika på Seafires produkter. Industrifärger, dörrar, lera, där man har en monopolistisk dominerande ställning då. Så att det är väldigt mycket olika verksamheter, men det som kännetecknar dem är att de är lönsamma, att de har funnits länge, att det är väl drivna företag att grundarna stannar kvar i verksamheten och höga inträdesbarriärer och monopolistisk ställning. Det är det som jag tror att det här kan bli riktigt, riktigt bra.
Mm. Och du tror inte de kommer gå i konkurs?
Nej, det tror jag inte. Nej,
skönt att veta. Vi går vidare till det sista bolaget vi ska prata om idag. Vi kommer faktiskt tillbaka nu på medtech-temat, för det här är Research, medtech-bolag som genom mjukvara förbättrar cancerbehandling. Mm. Varför är det här intressant?
Ja, alltså här skulle man kunna välja kanske Elekta lika gärna. Mm. Men vi tycker att Research verkar ha det lite bättre momentumet. Nu var ju Q4 bra för Elekta också då. Vi tror ju att det är investeringar inom onkologi då, cancervård på sjukhusen globalt är eftersatt efter corona. Vi vet ju hur det var då, inställda operationer och det ena med det tredje. Så att det blir ju i princip tvärstopp för den här typen av bolag då. Och nu ser vi ju att marknaden börjar lätta. Och med det sagt så har ju varken Elekta eller framförallt då Research rört på sig så där jättemycket från lågnivåerna. Och framförallt kanske inte om man tittar på var aktierna kom från innan pandemin då. Så att det är egentligen det enkla spåret att vi tror att Research har en dominerande och riktigt bra ställning där man ju då har sina dosplaneringsprogram då för hårdvaran som kommer ju sannolikt antingen från Varian eller Elekta. Och vi såg att Q4 var superstark och vi tror ju att det är bara början nu på en återhämtning som vi tror behövs. Eftersom investeringar inom det här segmentet har varit så försiktiga under så pass många år nu. Då.
Vad gör de med mjukvaran? Eller vad förenklar och förbättrar mjukvaran?
Ja, alltså hårdvaran är ju dyr. Mm. Elekta och Varian-maskiner, det är ju stora investeringar. Så att vad man gör är ju egentligen dosplanering. Alltså man planerar ju då tiden för användandet och även tiden då per behandlingstillfälle för att så effektivt som möjligt kunna utnyttja den dyra hårdvaran 24/7 eller i alla fall under kontorstid för att man då ska kunna använda den så effektivt som möjligt och i alla fall internationellt, kanske i USA då, där man ju, det är ju kommersiellt drivna kliniker oftast. Där är man ju väldigt intresserad av att ha så effektiv användning av maskinerna som möjligt just för att uppnå så bra lönsamhet som möjligt. Elekta och Varian har ju självklart egen sån här programvara. Och det har väl alltid varit lite av frågetecknet för Research del då. När ska Elekta och Varian själva komma upp med lika bra programvara som Research. Men med den datamängd som man har byggt upp under så många år nu så tror jag att jag kan säga att det har också varit ett frågetecken för mig historiskt. Mm. Men nu så är jag ganska övertygad om att man har uppnått tillräckligt stora barriärer och trösklar just med den långa tid som man har utvecklat den här programvaran, att den är överlägsen då, hårdvarutillverkarnas alternativ.
Men tror du att det kan vara en uppköpskandidat istället då?
Det har man pratat om länge. Jag tror faktiskt inte det. Nej, alltså det har ju varit på tapeten under många år att Elekta skulle vara intresserade av att köpa Research. Men det har ju inte hänt och det skulle kunna ha hänt för 5 och 10 och 15 år sedan också i så fall. Så att,
nej. Det kan hända men det kanske inte är någonting man ska gå och hoppas på.
Nej, det tycker jag väl kanske inte.
Ja. Ja, väldigt spännande case, Peter. Skönt att prata med någon som är lite positiv till marknaden. Det är lätt att man bara stirrar sig blind och ser på de här närliggande oroligheterna vi har i marknaden.
Ja, nej, alltså jag tycker ju väl generellt, jag kanske är lite positivt lagd. Ja. Men alltså, om man lutar sig mot historiken så är det ju på det sättet att det är ju sällan fel att investera i aktier. Man kan under de senaste 20 åren naturligtvis ha haft väldigt otur att investera precis innan Lehman-kraschen kanske. Och då kan det ta ganska många år innan man kommer tillbaka till break-even. Men om man generaliserar så är det väl alltid rätt att investera i aktier. Och jag tror att det är det nu också. Och jag får slå ett litet slag för månadssparande. Att man inte stoppar in alla sina pengar på en gång. Utan lite i efterhand helt
mycket
enkelt.
Bra.
Och som jag också brukar säga, det sämsta sparandet är ju det sparandet som aldrig börjar.
Nej, det är bra. Det märks att ni har lite aktiesparar-kopplingar.
Ja, de har många bra idéer på aktiespararna, absolut. Så att det samarbetet tycker vi är väldigt roligt och spännande. Och vi kommer kanske att komma med lite nyheter här kring ytterligare en fond tillsammans med aktiespararna under 2023.
Oj, du är väldigt bjussig. På. Ja, men det ser vi fram emot. Vi får följa upp på det och se vad som händer där.
Ja.
Tack så jättemycket för att du kom hit till Pareto Podcast idag, Peter.
Tack så mycket.
Vi vill påminna om att den här podcasten inte innehåller professionella råd och informationen bör inte betraktas som investeringsråd. Handel i värdepapper medför en risk och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pareto Securities är varken rättsligt eller ekonomiskt ansvarig för direkta eller indirekta förluster eller andra kostnader som kan uppstå vid användning av information i denna podcast. Mer information och fullständig disclaimer hittar du längst ner på paretosec.se.